Då ska vi se här. Ska du spela in Robin? Håller du
Jag
tyst?
har redan förekommit det här och startat inspelning. Fall ifall Christian skulle säga något roligt här i början så skulle jag ta med
Det låter som jag.
Då så Flink, då hälsar vi välkomna till handbollspodden igen med mig, Robin Nilsson och Johan Flink i Helsingborg. Och vi brukar ju normalt sett inte prata så mycket om våra avsnittsnummer, men håller koll på vilket avsnitt det är vi spelar in.
Jag tror att det är 100.
Nej, nästan. 99.
Okej.
Okay. 100, då hade vi fått det i nästa vecka. Jag har en del planer inför det avsnittet. Vi måste ändå på något sätt visa att det är något speciellt som händer.
Ska vi fylla Kristianstad Arena och köra live eller?
Det tar väl lite svårt på en vecka. Ja, det här kan bli svårt på ett par månader också att fylla den med så mycket folk. Men det hade man knappt trott när vi drog igång det här att vi skulle köra 100 veckor.
Nej, och det kanske vi, ja det har vi ju både också klart. Vi har ju hållit på med, för vi körde ju varannan vecka. Så körde vi ju väldigt tajt, väldigt ofta under VM senast till exempel. Så vi har varit lite oregelbundna så, men 100 avsnitt tycker jag, det är bra.
Det är för respekt med sig.
Ja, ja men lite grann ändå. Det är alla poddar som överlever 100 avsnitt.
Nej. Men det 100 det får vi återkomma till. 99, nu har vi inte pratat om 99, men förutom Wayne Gretzkys tröjnummer, tänker du på något som rör siffran 99?
Ja, just nu är det faktiskt lite Alexander Isak och Jack Thorin, det är två stycken födda 99 som jag har skrivit en hel del om senaste tiden, känns det som. Det är väl det, Haksabanovic i Norrköping spelar med tröja nummer 99. Men det är ju fotboll. Ja, jag kanske ska fråga dig en sak om det innan jag bara ger mig in lite grann tröjnummer och landslaget. Hade du någonting på 99?
Nej, jag tänkte bolla vidare till 00 där med Krins som var den första 00-an som eller född 2000 då, som dels gjorde en landskamp och dels gjorde mål i landskamp. Så lite historiskt för oss här i Kristianstad.
Ja, och Krins spelar ju med nummer 62 på ryggen. Det var väl kanske just det numret som föranledde mig att igår var det väl kontakta Daniel Wander och fråga honom, får spelarna välja vilket nummer de vill upp till 99 eller hur går det till? Jag är ju lite bakåtsträvare ibland och kan tycka att det börjar bli hit och dit. Va? Lukas Nilsson, nu är jag inte säker på alla nummer. Nu, Lukas Nilsson har väl 65 till exempel. Och, jag menar så är det inte i fotbollsanslaget. Där har du väl 1 till 23 tror jag. Och så får Alexander Isak han kom in, hade han väl nummer 8 första matchen, då var Albin Ekdahl skadad och sen tog han nummer 10 när Emil Forsberg och Tim. Men
spelarna som är i starten, de ska ju ha nummer 1-11. Det är ju det vackraste. Jag tycker inte riktigt samma rena grej i handbollen att ha nummer 1-7, men man borde inte få ha nummer över 20.
Nej, men det får man ju tydligen i landslaget. Och vad sa du, Wander, att tidigare var det upp till 36 tror jag. Men nu kan man ha upp till 99. Och sen hade man kunde inte välja tydligen. Fast det var ändå väldigt sådär, jaha, men för tydligen är det så att det är Kärnberg, landslagschefen, Lasse Kärnberg, som sätter de här numren. Och då, ofta vill ju spelarna ha samma nummer som de har i klubblaget. Och kan de inte då försöker de hitta, tydligen har ju Krins har ju 26 i Kristianstad, men då hade de tydligen haft 62 tidigare då, måste det i ungdomslagen, där verkar det också helt halabaloo i Kristianstads ungdomslag när det gäller tröjnummer. Så han fick 62, Kim Andersson till exempel har ju alltid haft femma, men den är ju upptagen. Det är väl Darje som har den, så när han gjorde comeback så fick han 55. Men tydligen är det liksom Kärnberg som håller i det där och kollar upp så på något vis och försöker hitta någon så. Han verkar ha koll på läget då. För tydligen är det inte så att de kommer och begär nummer. Det ville Vandor vara noga med att betona. Alltså, han finns ingen diva i det här landslaget, utan här får de en tilldelad tröjnummer som verkar vara rätt så noga uttänkt och som alla tydligen alltid tackar jag till. Så att, ja, det var kanske inte riktigt som jag misstänkte. Men någonstans känns det ju som att man, vill man ha ett nummer som är ledigt så kan man nog, med en bra motivering så kan man nog få det. Så känns det så. Mm.
Ja, som det blir lite landslagsfokus idag med slutspelet som har tagit lite paus på här sidan. Damsidan rullar på, det är ju, vi har ju en femte avgörande som väntar här med Lug Önnered. Men det får vi väl återkomma till. Vi har ju finbesök i podden idag, Flink.
Ja, ska vi lämna över till oss själva, för nu är det ju då torsdag kväll sent när vi spelar in detta. Men redan igår, före landskampen, den första alltså mot Norge, så intervjuade vi Christian Andersson via länk med bedägen hjälp av nämnde Vandor. Och det blev ju, vi tänkte 20 minuter, men det blev ju som vanligt då bra mycket längre. Det här är väl första gången som, vad jag har sett så, alltså Andersson och det här att han slutar i förtid. Det beskedet kom ju samtidigt som Glenn Solberg presenterades som förbundskapten. Så att, vad jag har sett så har ju inte Andersson egentligen blivit intervjuad efter det och fått några frågor om varför han väljer att hoppa av. Så vi pratar om det och en hel del annat.
Lite tysk handboll, Reineckar, silly season också för den delen. Så att, ja, ska vi lämna över till Andersson och så är vi tillbaka för oss om någon sekund och för er om sådär, 35 minuter.
Ja, då har vi ju finbesök verkligen i podden. För gästen är ingen mindre än Christian Andersson. Mannen med det finaste jobbet man kan ha, i varje fall i svensk handboll. Eller hur är det, Christian?
Som förbundskapten så i svensk handboll så finns det väl inte många, många jobb som toppar det, tycker jag. Så att det håller jag med om. Det är ett väldigt, väldigt roligt jobb för det första. Att få jobba med så många duktiga spelare men även kompetenta ledare som finns runt omkring landslaget.
Men ändå så hoppar du av i förtid.
Ja, det låter ju jättekonstigt. Men jag har gjort ett val och ska flytta med hela min familj till Tyskland och bli tränare för Reineckar Löwen, och det visste jag skulle få konsekvenser för eller skulle kunna få konsekvenser för det jobb jag hade sedan innan.
Ja, men berätta lite grann hur, för det tror jag knappt någon har pratat med dig om. Jo, men det är det väl säkert, men jag har inte sett någon intervju om det, i och med att det kom ju samtidigt som beskedet att Glenn Solberg tar över, och då blir det ju fokus på Glenn Solberg, så att det är väl jag har inte sett någon prata med dig om det. Det kanske det är.
Jag har ju pratat jättemycket med min familj och min arbetsgivare, förbundet då, kring den här situationen. Och för mig själv så handlar det om att räcka till och kunna göra ett bra jobb. Oavsett om det är i landslaget eller Reineckar Löwen. Och jag tycker att det funkar att dubbelarbeta fram till EM på hemmaplan. Sen efter det så det är väldigt intensivt. Det är ett eventuellt, om inte vi vinner EM, så är det ett eventuellt OS-kval i början av april. Och sedan så är det VM-kval i början av juni. Och tar man sig till OS så är det kanske en vecka ledigt innan man börjar med OS-förberedelserna. Och sedan så åker man till Japan, spelar OS. Och så i mitt fall då så skulle jag komma hem veckan innan Bundesliga startar min andra säsong med Reineckar Löwen. Och det var så som jag har det då med familj och fru och barn, som jag uppskattar väldigt mycket. Så vill jag gärna behålla den möjligheten. Och då funkar inte det att ha de två jobben som jag kommer att ha från och med 1 juli över nästa sommar.
Får jag bara fråga en sak? Det måste ju vara en jävla förändring i din livsplan. Alltså när du slutade där i Guif, du måste väl ha haft helt andra framtidstankar, och sen blev du förbundskapten och nu tar du hela familjen och flyttar till Tyskland. Måste det vara
din fru hade andra tankar i alla fall.
Ja, vi hade haft dialog om hur vi såg på livet här efter Guif. Sen dök ju det här jobbet upp från förbundet som jag inte förväntade mig kanske skulle dyka upp. Så att vi hade ju gjort lite planer för hur vi skulle... Ja, då just vid den tidpunkten hade vi en nyfödd kille där hemma. Och det ställde väl om lite planerna med föräldraledighet och jobb heltid på bank som jag hade hann göra 2 månader. Men jag är ju då väldigt glad och tacksam över att jag fick möjligheten, för det har ju gjort att jag har kunnat visa mig på internationell nivå ihop med spelarna och ledarna i landslaget, och därigenom fått möjligheten att få en arbetsgivare i ett annat land och åka ut på ett äventyr med hela familjen.
Så det är det mer då där jag tänker gå tillbaka till det här med att du hoppar av lite grann i förtid innan kontraktet går ut med förbundskapten. Har det mer så att säga med familjen att göra än att vara borta från Rhein-Neckar-Löwen en hel försäsong inför din andra säsong? Är det mer så?
Ja, det är väl helheten. Det är väl för allas del, både för min familj, för Rhein-Neckar-Löwen och för landslaget. Ja, det är ju ett väldigt häftigt år som väntar landslaget med eget mästerskap på hemmaplan och ett kommande OS i Japan eventuellt. Och det är klart att det hade varit väldigt roligt mästerskap att vara med på. Men jag måste också vara lite sund i vad är det jag klarar av. Och det är ett tufft jobb jag ska in i nu från 1 juli där jag ska leda ett gäng spelare på ett språk som inte jag har varit ledare för på. Det är matcher, tätt matchande, och när det väl är andningshål från klubblaget så ska jag då i oktober och i januari ge mig in i landslagsveckor. Så det finns ju få andningshål så att säga, och då tror jag att när vi kommer till april att då har jag haft dåliga möjligheter att förbereda mig inför ett eventuellt OS-kval, och då vill jag inte sätta mig i den situationen eller landslaget eller att jag inte som huvudansvarig förbundskapten då skulle inte vara väl förberedd inför en landslagsvecka. Så det är en utav anledningarna. Så det är ju för alla skull helt enkelt som jag känner att det skulle jag ha svårt att klara av, och jag vill inte sätta mig i den situationen. Även om det skulle vara galet kul naturligtvis att få uppleva ett OS igen.
Fanns det diskussioner eller tankar på till och med sluta innan hemma EM här?
Ja, jag har haft en väldigt bra dialog med förbundet tidigt, och jag känner väldigt stort förtroende där, och där de har uttryckt att de vill att jag ska vara kvar. Så det såg jag ju framför mig när jag tog mitt beslut med Rhein-Neckar-Löwen att det skulle kunna vara en konsekvens. Men jag är väldigt glad över att det förtroende som de har uttryckt för mig. Och därigenom så i dialog med min fru så känner vi att fram till och med EM 2020 så går det bra. Jag tycker inte att det är längre än så. Så känner jag att då får jag kanske, kan jag få svårt att vara väl förberedd.
Du Christian, det är ju höga krav och det går snabbt i den där världen av de absolut bästa klubbarna. Vi får ju hoppas att du har jobbet kvar då så att du inte står. Tänk om du där i april står helt utan jobb.
Ja, men det är
skulle ju... Det skulle ju kännas kanske lite...
Nej, det är ju så att allt kan jag inte styra vad som händer Nej. I framtiden, utan jag tänker göra mitt bästa, och som ni lyfte här innan, att när jag gick in i sommaren 2016 så var det utan ett handbollsjobb, utan jag skulle jobba på bank och vara hemma eller jobba från 8 till 5, och nu så blev det på ett helt annat vis. Och det är klart att jag vet inte hur det ser ut i april eller i nästa säsong eller hur det nu blir, men jag tänker göra mitt absolut yttersta för att se till att det blir bra, och då förhoppningsvis är jag fortfarande tränare i Löven i april.
Det kommer säkert att gå bra. Pluggar du tyska nu då?
Jawohl.
Ja.
Mm. Ja, men det gör
på vår sätt stannar vi där vid tyska nu.
Ja. Nej, ja. Ja, men det är klart att jag gör. Sen är det ju utmaningen idag för mig är ju att det är ju inte naturligt att prata i min vardag, med tanke på att vi i min familj pratar svenska, och när jag möter vänner och bekanta hemma nu så är det svenska som gäller. Men jag har pluggat nu eller dels läst i skolan, men också haft god tid på mig att förbereda mig, så jag kommer att kunna prata tyska när jag väl kommer ner. Sen är det ju då 4 svenskar och det är 2 danskar och det är en islänning. Så att för mig är det mest att kunna ha en bra dialog med styrelsemedlemmar eller fans till Löven om det är så att tyska behöver pratas.
Om vi ändå är inne på Löven nu. Hur de värvar ju lite så, silly season pågår ju alltid. Är du lite du måste väl vara lite involverad där redan nu eller?
Ja, vissa utav värvningarna har ju redan varit klara eller på gång när jag blev klar, men jag för en dialog med, det är framförallt med Oliver Rogic och vd Jennifer Ketterman, men samtidigt så vill jag ju gärna hålla mig i bakgrunden då Nikolaj har, ja, det är ju hans lag just nu och han ska se till att få avsluta det på absolut bästa sätt. Men ja, visst, inför framtiden så har jag en dialog med föreningen kring spelare och andra saker.
Är det någon av dem som de har värvat nu som har liksom varit din värvning eller?
Nej, dagens handboll så är de ju otroligt tidigt ute i sina värvningar, och jag kan ju utav de spelare som kommer nu med Kirkelöke, så var det redan någonting som Reinecker hade börjat jobba på, likadant med Ove. Sen är det ju inte så att jag tackar nej till den typen av spelare. Det är 2 väldigt duktiga spelare som kommer, och sen då till 2020 Lagarde. Så det var ju sånt som redan låg i pipen som de jobbade med.
Hur har vi det med Lagergren egentligen?
Ja, spelar väl i Magdeburg va?
Mm. Ja. Nej,
vi har ett idag då. Alexander Pettersson förlängde kontraktet, så han har 2 år efter den här säsongen, och Kirkelöke kommer och finns i föreningen, så jag har 2 höger nio.
Inte aktuellt alltså?
Ja, det vet väl du eller båda ni att det här är idrott. Vi får se vad som händer i framtiden, men idag så är det Alexander Pettersson och Kirkelöke som jag förväntar mig av våra högernier här framöver.
Du har ju 2 ganska bra vänstersexor då med Gensheim och Tolbring. Nu är du inte förbundskapten när du, ja, en liten stund är du när du tar över Löven, men speltid på Tolbring behövs ju om man tänker på landslaget. Hur ser du på den situationen där? Gensheim och lär väl inte finna sig och sitta hur mycket bänk som helst.
Gör han inte? Har du pratat med
honom? Det är min fördom.
Ja, men så här är det. Det är 2 väldigt duktiga spelare. Och sen hur det kommer att se ut, vem som spelar på vilket sätt och hur mycket, det är ju ingenting jag kan gå in på nu. Jag har inte ens börjat jobbet. Däremot är jag ju väldigt tacksam. Och det är väldigt bra för mig som tränare att ha 2 så bra spelare i den positionen.
Ska vi köra lite, eller jag vill innan vi kommer in på den här samlingen och så mer konkret på de spelarna du har med dig eller inte har med dig. Vad tror du om Glenn Solberg som din efterträdare? Och har du varit med någonting i processen när han fick jobbet? Och hur funkar det?
Nej, det, där har ju då förbundet eller landslagskommittén gjort en väldigt, i alla fall från sidan, vad jag tycker då, en gedigen bakgrundscheck på vad de vill ha och hur de vill ha det. Och intervjuat de kandidater de har sett. Så att där har jag inte mer än, när ni började skriva om vilka som kunde vara aktuella så var det inte så att jag satt i den gruppen och hade koll på vilka som var aktuella. Utan det ligger över mina arbetssysslor att anställa en ny förbundskapten.
Det förstår jag, men man kan ju, och så ska det väl, det är väl så det ska gå till också. Annars kan man ju tänka att man bollar med dig och liksom, du har ju ingen beslutsrätt, men att man kollar av vem är lämplig att föra någonstans ditt, det är du. Du har ju någonstans påbörjat egentligen någonting nytt och du har inte varit där jättelänge, även om det kommer ju bli 3-3,5 år så. Men det kan jag förstå. Vad tror du om Solberg då? Ja, vad ska du svara på den?
Jag kände inte Glenn sen tidigare, så att jag kan varken säga bu eller bä. Däremot så vet jag ju att miljön som är här och de spelare som finns i svensk handboll idag, så har vi ju fina förutsättningar att vara en nation som slåss om att vara i toppen. Men mer än så kan jag inte säga. Jag vet inte.
Nej. Hans anställning börjar ju redan typ 1 augusti eller 1 september eller någonting. Kommer ni att samarbeta någonting? Vad jag förstod på honom så kommer han inte att vara involverad i landslaget så att säga.
Nej, utan jag kommer att jobba klart med de ledarkollegor jag har idag och sen får Glenn börja sitt jobb när han tar över efter mig. Så att nej, det kommer vi inte göra. Och det är ingen situation som jag tror varken han eller jag vill hamna i.
Nej. Om vi tittar nu på den här veckan då. Ni är samlade med landslaget, ni är i Norge. Det är två matcher mot Norge. I den här, vad heter det? Eurocup eller någonting sånt.
EHF Eurocup.
Ja. Saknar ni kvalmatcher, tävlingsmatcher? Eller känns det här som ett fullgott alternativ? Eller saknar man lite nerv? Eller är det skönt att kunna testa spelare utan att det egentligen gäller någonting?
Nu var det många frågor på den samma gång. Om vi inte spelar kvalmatcher så betyder det antingen att vi är arrangörer eller att vi är regerande mästare. Så att det är ju ändå väldigt trevligt att slippa de kvalmatcherna. Sen kan ju då, det är ju som du säger, ytterligare en spänning då när det är 2 poäng som står på spel. Men det jag saknade då under mitt första år som förbundskapten, då det var skarpt läge hela tiden, att få den här möjligheten att titta på spelare som vi tycker är intressanta, som vi tror skulle kunna vara aktuella på sikt. Det har vi ju som möjlighet nu, och samtidigt har vi då möjlighet att ge spelare som är högt belastade nu eller kommer att vara där framåt möjligheten att andas en vecka eller göra något annat än att spela match. Så att jag har det hellre så här, att vi inte spelar kvalmatcher.
Du har ju ett gäng spelare som inte är med här. Några är skadade och några vet vi inte. Sånt som vad har vi? Pallika är inte med. Varför tar han med?
Nej, men det jag och Martin bestämde ganska tidigt här efter mästerskapet, att vi under samlingarna som kommer här nu i april och juni vill titta på lite andra spelare. Så att det, jag skulle vilja kalla det en rotation utav spelare som har varit med nu i januari, som inte är med nu i april. Och det handlar inte om att de är petad eller att de inte har gjort det vi förväntar oss, utan det är snarare att spelare som har gjort det väldigt bra i, om det är handbollsligan eller hemma i sina klubblag, Jonas Samuelsson i Danmark till exempel, så vill vi titta på dem och se hur de är i den här miljön och om de, ja, för att se om de kan vara med och konkurrera ytterligare här framöver.
Tre stycken, eller vi ska se här nu, är det ju så att ni valde att inte ta med då de som spelade Final Four i tyska cupen här i helgen. Vilket då är spelare från, när det gäller ditt landslag, Kiel, Magdeburg och Berlin, ja. Varför? För det, jag menar, det är ju inte nu de spelar, de har ju spelat, det är ju klart så att säga i helgen.
Ja. Jo, men det framförallt, först och främst för att vi tänkte att vi skulle rotera på spelare, och sen då när de spelarna som är här som inte spelar Final Four, de har ju då inte spelat sen förra helgen i Tyskland, och när det kommer till de här lagen i Final Four så är det en stor belastning att spela dagarna efter varann, och det är en psykisk anspänning med att spela de här viktiga matcherna med semifinal och final, och sen då flyga direkt till Norge på måndagen efter en eventuell final, träna med oss och sen spela två matcher, och då spela fyra matcher på, ja, vad det blir, 8 dagar. Det tyckte vi inte var lämpligt med tanke på att det är, inte är kvalmatcher på det viset eller skarpt läge, utan att vi har en möjlighet att faktiskt vara lite sunda i vårt tänk med hur vi vill belasta spelarna. Don't så därav.
Players.
Vad sa du?
Don't play the players.
Ja, precis. Jag tror att det är otroligt viktigt för mig i min roll som förbundskapten att se till helheten och se vilken belastning de har i sina klubblag. Det är klart att jag vill ha maximalt bäst resultat helst i varje landskamp jag har. Men här har jag då möjligheten att få ut något annat, och det är ju att ge spelare som inte har landslagserfarenhet erfarenhet och se hur de står sig i den här miljön, när det är på den absoluta toppnivån.
Om jag räknar rätt, så förutom då de som har lämnat återbud på grund av skador och skavanker, så är det väl då Arnesson, och så var det Pallika som Robin nämnde, och så är det Vanne, va, från VM-truppen tror jag, som inte är på plats. Men det är som du sa, det är inte konstigare än att ni vill testa några andra snarare än att de inte har...
Ja, det har inte att göra med att de inte har skött sig när de har varit med i vår miljö, utan det är en rotation.
Vad är du mest nyfiken på? De nya då som kommer in, som väl blir debutanter då, jag har ju fått lära mig i veckan och vann då att ligalandslagsmatcherna inte räknas som landskamper, så är det Walter Krintz, Jack Thorin, Alfred Jönsson och Samuelsson. Ja, om du berättar, varför har du valt dem då?
Jack har ju haft en väldigt bra utveckling i Skövde under nytt ledarskap med Uffe Nyström som sportchef och Jonas Wille som tränare. Får otroligt god hjälp av två duktiga 9-meterspelare, Helt Jepsen och Hanisch. Men sitter ju på en högsta kapacitet som jag tror på sikt kommer vara väldigt nyttig för svensk handboll på internationell nivå. Har storlek och skott som redan idag är internationellt snitt. Nu är det mer tempot, tänka rätt, hitta rätt försvarsposition som han kommer få fortsätta jobba med. Så nej, där ser jag ju då en väldigt spännande skytt. Med Alfred, så han har ju varit en av våra absolut bästa 9-meterspelare i handbollsligan i flera säsonger nu, och har med väldigt många roliga verktyg i sin verktygslåda då som mitt nia, när han både kan hålla ihop spelet och vara ett eget hot med både skott från golvet i luften och även i samarbete med sina lagkamrater. Nu ska vi se, Krintz har ju visat här redan i Champions League att han är en väldigt spännande spelare, och gjorde han även i somras under landslagssamlingen, och här ser jag ju kanske på längre sikt, men det beror helt och hållet på vilken utveckling han fortsätter ha i klubblaget. Men väldigt spännande typ som har jättemånga fina kvaliteter. Och Samuelsson som jag gillar när han redan spelade i Skövde och när jag tränade Guif i elitserien som det hette på den tiden. Han är rivig, slitig, duktig i kontringsspelet, aktiv och ja, jag tycker han är en bra internationell högersexa. Och så det som ska bli kul att se, det är ju hur hans skottrepertoar då funkar mot den här typen av målvakter som vi kommer att ställas mot torsdag och lördag och det jag får se på träningen.
Jag skrev ju en grej där i samband med VM, pratat med Jonas Kjellman som sådär gläntade på dörren lite grann. Har du snackat någonting mer med honom?
Ja, senast i morse. Vilken cliffhanger. Ja, jag grattade honom till cupguldet här i söndags. Okay. Nej, han och jag tror jag är nog klara med varandra i när det gäller landslag.
Mm. Vi får se om du plockar honom till Reinekalöven sen. Behövs en vänstersexa till det. Jag tänkte lite grann kring talangprojektet. Du har ju med då, som jag har förstått det, så är det väl fortfarande fyra spelare. Alfred Jönsson, Tulin, Klar och Turin. Tre av dem har du med här nu denna veckan. Två av dem, Jönsson och Tulin, blir ju utlandsproffs. Nu kanske du släpper det här när du är på väg ifrån. Eller vad händer med talangprojektet? Startar det ett nytt eller fortsätter det med de här? Eller försvinner man när man blir utlandsproffs? Eller?
Ja, nej, det är väl inte skrivet i sten ännu. Utan vi är ju jättenöjda med den utvecklingen de här fyra spelarna har haft. Och där får ju boken ta åt sig. Som har haft den största dialogen med spelarna och klubblagstränare som de här fyra killarna har. Och vi har ju då tre utav dem med den här veckan, vilket är väldigt roligt. Vad som händer i framtiden, om det kommer in nya spelare till nästa säsong, det får vi vänta lite med. Det är väl inget beslut som är taget än, utan det förs en diskussion inom förbundet hur vi ska göra det med kommande talangprojekt.
Finns det en press, finns det en press på er som förbundskaptener att ta in de här som nu tycker jag att de platsar här, det är inte det va, och klarar ju inte med, men finns det en press att ni ska ge dem chansen när ni har satsat resurser på dem, att de liksom har handplockats en gång i tiden?
Nej, det finns ingen sån hotbild, utan jag och boken, vi får ta ut de spelare vi tycker är passar bäst för just den här landslagssamlingen. Utan det, där kommer inte förbundet att peka att de vill att de här spelarna ska vara med. Däremot har vi då som en del i talangprojektet, så har vi haft med dem dels till Island när vi spelade två landskamper där förra hösten. Och sen var de med även den veckan då vi var i Eskilstuna och Norrköping. Så där har vi investerat tid i dem att vara med i den här miljön. Vilket jag tror och hoppas är också någonting som har hjälpt dem i deras hemmiljö där den stora utvecklingen sker. Och en av anledningarna till att de är där de är idag.
Ja, jag fick ju bilden när du såg hotbild där av att Lasse Tjernberg står och håller en pistol med tidningen mot dig. Nej.
Det var inte riktigt så jag menar, men nej. Men nej, det finns inget sånt krav.
Nej.
Om vi ska väl lämna landslaget lite, det pågår ju slutspel i handbollsligan. Hur väl följer du matcherna?
Jag har inte sett alla nu när vi är uppe i 12 matcher va? Men däremot så har jag sett många och det är ju ett väldigt bra slutspel tycker jag. Framförallt så är det väldigt spännande för mig som sitter och tittar. Och nu har vi ju tre serier som fortfarande lever och det har ju varit väldigt jämnt just i de serierna. Skövde var lite för bra för Lugi den här gången. Men nej, jag har ett bra slutspel hittills.
Vilka ser du som finalister? Och mästare kanske?
Ja, störst och bäst förutsättningar har IFK Kristianstad. Med tanke på den spelartrupp laget har. Sen är det aldrig enkelt det som har hänt nu då, med att man ska få in nytt ledarskap Däremot så tror jag att det är en så stark organisation och det är så många duktiga spelare att IFK kommer att vara ett av lagen som står i en SM-final.
Ja, men det intressanta är vilket det andra är. Det hade ju också kunnat räkna ut att du skulle svara.
Ja, och det andra är ju då nu ska vi se. Det är ju om Malmö lyckas reda ut den situationen de har mot Sävehof, så får ju de inte IFK i en semi. Så att då skulle jag säga att det står mellan Malmö och Skövde. Så jag tror att om Malmö lyckas vända det här mot Sävehof, så är det de som möts i semi där. Skövde och Malmö, och att det är något av de lagen. Men det är jättesvårt. Jag tycker Sävehof har gjort det jättebra hittills. Så tar de sig till en semi, som misstänker jag att om IFK går vidare. Nu har det varit mycket spekulationer från min sida, men jag säger så här, IFK Kristianstad mot Skövde, säger jag.
Mm. Det har varit en fin final. Hallå?
Ja, absolut. Så ja. Robby, ska du köra Guif-frågan? Och sen så tänkte jag ta det här klippet väck då. Och så kör jag något bara med landslaget, vad du vill se den här veckan, eller kanske kopplat till det här med utvärderingen och VM. Jag vet inte riktigt om ni har kommit så långt. Kör du Guif-frågan?
Då tar jag Guif-frågan. Jag gissar att du följer lite, hänger med i Eskilstuna fortfarande. Du har ju varit stora förändringar till nästa säsong där med Soran som ny tränare och Janne som lämnar och flera spelare som lämnar. Hur ser du på det som händer och sker i klubben?
Ja, det är klart att jag dels som har ju spelat eller varit verksam i 16 säsonger i Guif och följt de här sista tre åren. Nej, jag är väldigt spänd på att se vad som kommer att hända här framöver och vilken typ av organisation eller spelarorganisation som kommer att finnas för Soran då. Det kommer att bli nytt, det är ju helt klart. Sen finns det ju lite spelare, både Marcus Ekman och Erik Johansson på 9 meter som kommer att kunna ta större roller och förmodligen växa med dem. Men om jag nu tittar på att Guif fick hamna i ingenmansland denna säsongen och dessutom tappar ett par tongivande spelare, så känns det som att med tanke på hur motståndarna har rekryterat också, så krävs det mer än den trupp som står idag för att man ska kunna nå ett slutspel.
Det är orolig liksom för framtiden. Man tänkte inte riktigt att vad hade kanske förväntat sig, att det skulle se annorlunda ut nu med ett par år med arenan, att den har kommit och att det skulle bli mer av ett lyft.
Ja, det är klart att där finns ju en stor möjlighet. Sen där är jag för dåligt insatt i hur det jobbet går och hur man ska då lyckas fylla arenan och få bättre förutsättningar då, givetvis om man lyckas få dit fler kunder. Men nej, orolig, det är ingenting jag oroar mig för, utan däremot tyckte jag var tråkigt att det inte var slutspel i Eskilstuna den här säsongen, för det är alltid roligt att titta på. Men jag går inte att oroa mig för hur det är.
Kunder kallar det, riktig marknadschef.
Åskådare. Men jag tänkte, då kanske man förstår vad jag menar med de här åskådarna. Det är ju om man har ett arrangemang och man lyckas sälja produkt så pass att det kommer en massa åskådare och som tycker att det är roligt att spendera lite pengar, då ger ju det bättre förutsättningar. Så det är ju där någonstans nyckeln ligger för Guif då, att skapa sig bättre förutsättningar, och det är att fylla arenan, för där finns det ju trots allt potential att ha dubbelt så många som just nu går i snitt.
Mm. Vad är nu, släpps ju detta då, nu kommer detta avsnittet ut här på fredag mellan matcherna, Så, men jag ställer frågan ändå. Vad är du mest nyfiken på? Vill du ha något kvitto eller så, Christian? De här två matcherna mot Norge.
Ja, det är klart. De spelare vi har tagit ut så blir naturligtvis... De har ju olika många landskamper. Och vi vill ju naturligtvis att våran värdegrund ska sitta inför torsdagen, vilket innebär att det ska synas att vi vill spela den här landskampen och att vi följer det vi har pratat om. Sen har vi då haft tre handbollspass på oss att sätta olika kombinationer eller taktiskt tekniskt tänk, och vilket kommer göra att allt kommer inte att sitta, och det kan jag leva med. Däremot vill jag att vi gör vårt bästa och att det är ett gäng spelare som är beredda att tillsammans spela en fin handboll i den blå eller gula tröjan. Och för att få det låta mindre klyschigt, och så jag vill ha bra prestationer. Sen får vi ju se hur norrmännen ställer upp. Det kommer naturligtvis hänga ihop med. Det är ju inte en tävlingsmatch för dem heller. Så jag vet inte hur de kommer att ställa upp med. Men det är ju ett väldigt bra lag vi möter. Därav så måste vi spela en väldigt bra handboll och göra riktigt bra prestationer för att kunna vinna.
Mm. Du, om vi tittar lite mer på sikt då. Vilken eller vilka positioner ser starkast respektive svagast ut i landslaget i framtiden? Du kan nästan titta förbi din egen tid.
Det är väl ingen som jag tycker ser svag ut, men historiskt sett, alltså det är ju på höger nio så skulle vi ha haft även Oskar Kalén och Johan Jakobsson med om de hade varit friska och krya. Så det är ingen som ser svag ut. Sen finns det ju ett färre spelare alltså på hög internationell nivå i vissa positioner, men det har ju mer att göra med att vi har väldigt många spelare i vissa positioner som är långt fram. Så att, nej, jag tycker det inte finns några svagheter, utan det som är för oss då, och vi vill jobba vidare med, det är ju att bli tillsammans ett ännu mer erfaret landslag som kan hantera olika situationer, allt från att skador som uppkommer eller olika typer av försvarsspel eller att anfallsspel som vi behöver kunna fronta. Så tycker inte det finns några svaga positioner i landslaget, utan det är mer att vi vill förbättra vissa utav våra egna spel med de spelare vi har.
På tal om erfarenhet, nu Kim Andersson och Kim Ekdahl har lämnat återbud. Kim Ekdahl, alltså han lämnade ju återbud även i höstas då när han var klar för comeback, och sen var han med på VM, men kunde väl inte göra sig själv riktigt rättvisa. Någonstans kan man ju som kund eller journalist eller åskådare eller supporter till landslaget så här känna lite att det kommer kanske bli en följetong sådär, och Kim Andersson med sin ålder, att det blir rätt många återbud från dem. Hur ser du på det?
Ja, nej, men det är ju... Återbud har vi faktiskt haft innan de två också kom in i landslaget. Och det tror jag snarare då är just en belastning som ligger på våra toppspelare som spelar i Bundesliga, spelar i landslaget och eventuellt spelar i Europacuperna. Det är väldigt mycket matcher. Så det tror jag vi får leva med, att det kommer att vara skador. Och sen... I vissa fall så är det vettigt att spela även om jag har lite känningar, och ibland så är det inte vettigt. Och i de här fallen så, även om jag tror att både Kim och Kim hade kunnat om det hade varit skarpt läge, så känns det mer vettigt att ge dem möjligheten att kunna slutföra säsongen på ett bra sätt. Att vi förhoppningsvis ses i juni och att de får en bra försäsong inför nästa säsong också, än att vi sliter på eventuella skavanker eller skador som finns nu, och de kommer hem och drar upp och blir än mer skadade. Så att just de här veckorna där det inte är skarpt läge så vill vi inte heller ha hit spelare som inte kan vara med och träna för fullt eller som då har skadekänningar.
Nej, jag förstår. Bra, Christian. Mm. Då har vi väl snackat som det brukar bli, så har vi snackat längre än vad vi trodde här.
Dubbelt så lång tid.
Ja.
Men det brukar ju hänga på mig, har jag förstått.
Ja, det är ja, precis dina långa svar. Nej då. Mm. Men du får väl, det var ju viktigt detta, så du får väl ta ner på någonting annat när det är med landslaget istället.
Jag lovar. Ja. Mm.
Tack så mycket.
Tack själva. Sköt om er.
Detsamma. Hej.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej.
Hej. Ja, då var vi tillbaka igen, Flink. Bara du och jag. Nu har vi ju sett den här matchen som andra som pratade om. Och han talade en del om vad han ville se där. Han ville se bra prestationer. Mm. Talade lite om värdegrund och så här. Nu blev det en stor förlust mot Norge. Och jag satt på tåg hem från upptaktsträffen i Damallsvenskans upptaktsträff i Stockholm. Svajlina minst sagt. Men jag såg nästan hela matchen. Du såg hela, satte lite betyg. Vad är dina intryck?
Ja, jag specialstuderade väl att ta i. Men jag tänkte jag skulle ha lite extra koll på de nya spelarna. Nu känns det rätt så många nya eftersom halva VM-laget var utbytt. Men det är ju en del nygamla. De jag räknar som nya är ju naturligtvis de fyra debutanterna då, som vi pratade om där med Andersson ju. Där definitivt Krins, Turin, Alfred Jönsson känns ju som framtidsmän, medan Jonas Samuelsson trots allt är 28 år kanske inte en framtidsman på samma sätt på högersex, där vi än så länge har det också välbeställt. Alfred Jönsson satt på läktaren, jag vet inte riktigt varför, om faktiskt
fotskada.
Det är bra, du har koll på läget. Mm. Vet du om han kan spela på lördag? Eller?
Nej, det vet jag däremot inte.
Nej, du kan ju inte veta allt.
Nej.
Så att han fick ju inget betyg. Medan jag plockade in Tobias Thulin också, som alltså inte var debutant, men ändå är första gången som han på riktigt då är en av två målvakter i landslaget. I det riktiga landslaget så att säga. Vi kan återkomma till betygen där. Det var ju svängdörr väl i det svenska försvaret hela matchen. Så det stod ju, men man stod ju bra mot Norge som hade i princip hela sitt VM-lag, och där Christian Berge matchade ju sina bästa spelare stenhårt, som om det var en VM-final nästan.
Ja, Sagosen spelade väl nästan hela matchen, och de hade Göran Johannesson och Jöndal var ju lika bra som han var i VM. 11 på 11 idag
ja.
Också.
Ja.
Ja, otroligt.
Målvakten fick en varsin halvlek, och det var Jesper Kristensen bättre än Berger. Det gjorde en riktigt bra match också. Jag gissar ju att nu var det här Norges hemmamatch, och så är det i Partille på lördag, och jag skulle ju tro att Berger matchar lite annorlunda då. Får inte plocka du in 16 man till en samling och så låter du i princip 8-9 spela två matcher. Det är svårt att tänka mig. Va? Så att det blir nog ett lite lättare motstånd, eventuellt. Men i alla fall på pappret på lördag. Men Sverige stod ju upp bra, får man ju säga, första halvlek. Men sen rasade ihop där, framförallt första kvarten. Av andra, tror jag de gjorde 12-4. Stackars Tobias Thulin kom in. Appelgren, och de skulle stå varsin halvlek. Appelgren första, Thulin en andra. Men efter en kvart så, jag vet inte om han plockades ut eller han själv hade fått nog Thulin. Då hade han släppt in 12 mål på 12 skott. Så han gick och satte sig, och så stod Appelgren resten, och det blev faktiskt några räddningar. Men svårt att lasta Thulin på något vis. Vi har sett någon etta, det kan inte bli något annat. Men det var några skott han naturligtvis skulle ta. Men det var ju ett uselt uppställt försvarsspel. Alltså när Norge gjorde 12 för att göra på en kvart kan man ju tro att det var det klassiska kontringsspelet då, norska som firade triumfer, men var påfallande mycket uppställda anfall faktiskt som de gjorde mål på. Det var rätt så korta anfall som han gör mycket mål på 15 minuter, men alla de målen gjorde att Sveriges egna kontringsspel var ju obefintligt. Mm. Och man körde ju fast helt i... Norge körde ju 5-1 med Sagosen som spets. Lite nytt då, i princip hela matchen där. De fick ju bra grepp i andra halvlek på svenskarna där. På det, så att... ja, ska vi ta någonting betygen? Jag är lite snäll faktiskt. Walter Klint spelade ju då första halvlek. Det var ju också uppgjort, så han och Samuelsson fick en varsin. Han bommade redan efter 3 minuter ett helt fritt kontingsläge på fint utkast av Appelgren. Sen satte han sitt andra skott och sen var den halvleken över, men det var ändå en hyfsat bra svensk halvlek, så han får en 2. Jack Thorin får en snäll 3, en svag 3.
Imponerar ju första halvlek.
Ja, men det gjorde han. Spelade en mitt i den minut 10-21 både fram och tillbaka och gjorde 2 mål på 2 skott och hade något inspelat till där, jag tror det var. Kan ju se lite stel, lite loj ut sådär nästan i det blixtrar inte om honom, men han spelar ju vårdat liksom tålmodigt och så, va? Så att
Frändesjö sa ju sändningen, han påminner om Koppla. Jag har alltid tänkt på, han har någon speciell stil, och när han sa det så bara, det är ju han påminner.
Ja, men det var han påminner om någon, och Frändesjö satte ju huvudet på spiken där, Koppliga, som då är lite längre och nästan lite smalare än Thorin, men det är alltså rent utseendemässigt där, så är de ju lika.
Samma liksom uppsträckta hållningar.
Ja, precis va. I andra halvlek så spelar han ju bara framåt då, tror jag, i princip. Sista kvarten missade sina 2 avslut, så att en svag 3. Jonas Samuelsson spelade hela andra, märktes i princip inte alls, men både han och Krintz och Thorin han spelade bakom. De hade ju problem med Göran Johannesen och det var lite av Salvan också, och Jöndal framförallt, alltså i försvaret på den sidan. Och så Thulin då en 1. Där var väl betygen, och det var väl min bild av den matchen. Jag provade ringa Andersson, men bara en gång, för jag har haft fullt upp med mycket annat här, så att jag tänkte slå en signal, men han svarade inte, så att sen låg jag inte på mig av SMS och sådär. Ja, men lite intressant att höra vad han tyckte om matchen faktiskt. För det är inte så att det var ju inga intervjuer i tv, och vad jag har sett så är det väl ingen, det är väl ingen som ringer upp förbundskaptenen i handboll efter en träningslandskamp av journalister tyvärr, så att om man inte gör det själv så får man ju inte läsa det någon annanstans.
Vill du ha det gjort får du göra det själv, Nick.
Ja. Vad är din bild av det? Eller har du någonting att tillföra?
Nej, men jag gillade ju Thorin. Jag gillar ju Konradsson fortsatt. Mm. Jag tycker han borde snart vara med. Liksom. Inte bara bli inkallad som någon slags reserv hela tiden. Utan jag tycker han visar gång på gång att han tillför något till det svenska spelet med sin fart och sin offervilja. Han hade ett par genombrott där i första halvlek. Jag tycker han har visat tillräckligt för att slippa den här reservstämpeln.
Linus Persson var också bra. Han var faktiskt bra i andra halvlek också, i början i alla fall. Fast det rann iväg för Sverige där, så var det han som gjorde en mål i början. Han var hyfsad i första också. Mm. Gottfridsson framåt var ju också bra, det får man ju lov att säga. Mängder med inspel till Fredrik Pettersson. Stycket hade lite svårt idag. Men...
sen möts de ju igen på söndag. Så att, lördag, är det på lördag? Okej, sorry. Lördag är det. Mm. Men vid sidan av de här Sverigematcherna, det pågår ju, detta är mest träningsmatcher för svensk del, men det pågår ju ett ganska viktigt EM-kval på för många av de andra länderna. Rätt många roliga resultat faktiskt här nu både ikväll och igår. Om jag läser upp några så kan vi väl se. Portugal-Frankrike 33-27. Holland-Slovenien. Ja, Slovenien vann visserligen, men bara med 27-26.
Men jag väntar lite. Får jag bara sticka emellan eller ska du dra?
Nej, stick du emellan.
Ja. Nej, men man väntar väl lite grann på ett holländsk herrhandboll eller landslag. I så fall ska jag göra någonting så som damerna. jag kanske nämnt det tidigare, men det finns ju bollekultur och så i Holland och kan damerna göra det de har gjort, även om man på sätt och vis kan säga att konkurrensen kanske är lite svagare på damsidan. Det är lite kortare väg på något vis upp till världstoppen.
Ja, men det är lite som Norge var ju jäkligt bra på damsidan. Mm. Herrarna, nu har de kommit i fatt, så att det är kanske är något liknande på gång i Nederländerna. Då.
Ja, det har varit kul.
Sen har vi ju Nebojša Simić, Montenegro, som slog Danmark 32-31.
Zoran Roganovic, båda har ju gått för Guif.
Mm. Simić var väl het med, förstår jag.
Ja, de stora matchernas man, alltid. Mm.
Ikväll faktiskt också då i Sverige sån här Eurocup-grupp, Österrike slog Spanien med 29-28. Mm. Flera små länder som verkar vara lite på gång. Sen är det ju liksom inte kanske så att Frankrike till exempel hade någon kniv på någon strupe där mot Portugal. De lär inte ha några problem att ta sig vidare från sin grupp ändå. Vi ska bara ta lite grupperna där så vi har lite koll på grupp 1 till exempel. Tyskland, Polen ligger 1-2, lär väl gå vidare också. Kroatien, Schweiz 1-2 i grupp 2. Andy Schmidt kanske får spela ett mästerskap här.
Ja, du har ju Serbien också. Nu spelar ju Kroatien Serbien oavgjort idag va? I Belgrad tror jag. 8000 på plats.
Schweiz har 4 poäng, Serbien 2. Så att mötet där, de lagen emellan, får lär avgöra. Sen har vi ju Island och Makedonien i grupp 3 som lär gå vidare för att Turkiet där.
Makedonien var ju, eller norra Makedonien ska man väl säga, nu slog Island. Mm. I Island, eller på Island säger man, igår ja.
Mm. Sen har vi då Slovenien-gruppen där med Lettland och Nederländerna då, som slår som andra platsen. Spännande också där. Tjeckien, Vitryssland i grupp 5. Sen har det ju Portugal som leder sin grupp.
Bosnien där, ja, slåss ju med Vitryssland. Ja, de står ju på 4 poäng var där ju. Tjeckien, Vitryssland och Bosnien.
Mm. Och så Portugal då som leder grupp 6 efter seger där. Frankrike är ju 2, har 2 poäng ner till Rumänien. Så för Portugal var ju den segern viktig. Frankrike lär väl klara den då.
Sticka mellan med Portugal också gärna ett land man hade sett komma fram ännu bättre i handboll. De är ju längre fram än vad Nederländerna är, men ja, men det är ju, de har ju Champions League lag med där då, det är Sporting var nu som vi såg ju någon match där, var det mot Veszprém? Nej, kan det ha varit mot Veszprém?
Det var det.
Ja.
Där,
ja precis, där fotbollsfansen kom och skapade en fantastisk atmosfär, och så är nu att René Toft Hansen går väl till Benfica och vi har Magnus Andersson i Porto och alltså landslaget och sådär va, det är lite på gång i portugisisk handboll. Ja, det är kul, det har väl varit gött att ha haft en sån lite klubbar där nere med attraktivt att flytta ner och bo i Lissabon eller Porto eller så.
Och sen avslutande gruppen, grupp 7, Ungern, Ryssland ligger före Italien där. Så där lär det väl vara Ungern och Ryssland som går vidare.
Slovakien på 0 poäng. Alltså Slovakien
lite oväntat det faktiskt.
Ja. Ja, de har ju ändå varit, de har väl varit med någon gång i något EM, hur upp sig va? Borde de nästan va? Eller nej, de kanske inte är så bra.
Ja, man tänker att Slovenien är bra, Tjeckien är okej, och så tänker man Slovakien. Mm. Ja, jag tror inte de har varit. Nej, vi ska låta det.
Nej, ja, det har nu rätt i. De är inte så bra. Sverige har väl haft dem nu och slagit dem i något kval för inte så länge sedan, tror jag.
Men Sverige är ju klara sen tidigare, precis som då Spanien och Norge och Österrike. Men vad säger du? Ska vi lämna landslagsuppehållet kan vi kalla det för den här gången då eller?
Mm. Det blir ingen kultlirare som ni kanske har förstått. Christian Andersson är väl kultliraren då?
På ett sätt är det.
Ja, det kan man säga.
Ja, nej men då har du något mer att tillägga eller ska vi packa ihop och börja ladda för avsnitt 100?
Vad tror du om Rostan Lundbäck tillbaka i Sävehof då? Som,
inte som
tränare utan verkar, får vi se, de verkar ha lite öppet vilken roll han ska ha. Man har ju idéer och verkar ju rätt sugen på att kliva in. Det känns så här som något lite ideolog eller elitkommitté eller någonting sånt där helhetsgrepp över herrar, damer och ungdom och så. Så att,
han verkar inte överförtjust i Sävehof, jag tänker herrarna då, deras nya lite mer fysiska spelstil direkt.
Nej, han vill ju se en smart handboll, smartare handboll. Vilket han i och sig tycker att många svenska lag, eller ja, verkar nästan som alla handbollsligalagen har tycker han tappat det lite grann. Alltså det blir sånt fokus på fysik och snabbhet. Och han har ju poäng att alltså, det är ju inget nytt. Det har alltid för handbollen blir för varje år i princip snabbare och mer fysisk. Men han sa att han tycker, och det görs, jag vet inte om jag fick med det, han sa också att det görs fina grejer och det spelas smart handboll och sådär. Men att det är lite för lite fokus på det.
Jag tänkte på det när jag läste att har han rätt eller är det så att tiden har sprungit, alltså att det funkar inte längre? Jag vet inte.
Nej.
Tänkte på det när jag sa det. Han kanske vill spela en handboll som inte fungerar, utan att det går så pass snabbt och är så pass fysiskt att man måste liksom fokusera på det för att hänga med.
Ja. Men han tycker väl att man ska ändå kunna lägga till det kloka i allt det snabba. Jag tror tänker att ja, kanske därför Jonas Larholm inte har gjort någon dundersuccé när han kom hem de här, och han kanske inne på sin tredje säsong nu till och med, eller andra. Det känns ju som en riktig då när man lyssnar på Rostan, utan att Rostan nämnde inga spelare, men han är ju fostrad av Rostan Lundbäck och är ju där har du ju en klok handbollsspelare och inte så fysisk.
Nej, precis. Ja, men det verkar väl som att det är väl inte klart, men det kan, men tränare skulle han inte bli, va?
Nej, alltså saker och ting kan väl ändra sig, men han, nej, det verkar han inte vilja och han var inte beredd och han jobbar väl på idrotts fritidsförvaltning och sånt i Göteborg, han är någon sorts chef där eller någonting, och det var han ju inte beredd att släppa, för då ska man ta tjänstledigt och lite mer om man inte vill ha en väldigt osäker framtid som elittränare, då kan man ju få sparken så att säga. Så att nej, det tror jag inte han var så pigg på, kan man väl förstå, han har väl gjort sina år, kanske har det rätt så bra nu.
Ja, men då så Flink, vi är tillbaka igen på fredag, då har vi precis sett Red Bull Lid Kristianstad och vi har också Sävehof Malmö och Ystad Alingsås bakom oss. Det blir kul, känns som det blir roliga matcher att titta på.
Absolut, och sen har vi ju då bakom oss också den här fjärde, eller femte avgörande med Luleå Önnered. De andra lagen är ju klara då, som vi kunde tro, det här skulle väl bli den jämna kvarten där. Jag hade faktiskt lite koll på Luleå Önnered och skrev lite grann om det, såg den på tv, det mesta av det. Så att, ja, där är två offensiva försvar, men det var väl lite brister i anfallsspelet som gjorde det målfattigt igen mellan de lagen. Så att,
Det är bra. Då säger vi tack för idag.
Ja, men det gör vi. På återseende.
Hej.